Förhör är inte utan sakkunnig förhör med före detta kriminalkommissarien Jan Olsson, född 1936, och det är påkallat av kärlandena och deras, något av deras ombud inleder.
Ja, kan du först berätta lite om din utbildning och kompetens i det här aktuella området med tekniska utredningar?
Ja, jag har ju, vad som framgår, varit polis länge, men 1968 så började jag på Tekniska roteln i Stockholm som brottsplatsundersökare. Och där fortsatte jag fram till i början på 90-talet. Jag var bland annat blev fältchef. Jag var specialiserad på undersökningar ute på fältet i väldigt stor utsträckning, och sen blev jag sedan befordrad till kriminalkommissarie och chef för den här fältavdelningen. Runt 94 så blev jag engagerad i den här laserutredningen och blev chef för en del, för en grupp där. Och i samband med det arbetet så övergick jag till att arbeta ihop med en psykiatriker, och vi tillsammans började göra, kan kalla för populärt, gärningsmannaprofiler. Och från 1995 och fram till min pensionering 2001 så arbetar jag som chef för den här gärningsmannaprofilgruppen. Och gruppens arbete var i stor utsträckning att åka ut till olika brottsfall runt om i landet. Man begärde hjälp och vi skulle komma dit och titta på det här med någon slags nya ögon. Vi skulle inte vara påverkade av utredningen, utan vi skulle själva. Vi var ett antal poliser, en rättsläkare och en psykiatriker, en beteendevetare. Och vi skulle då självständigt se på materialet och komma fram till en slags slutsatser av det här. Och det är det jag har då sysslat med. Det här var en ganska ny företeelse, men den var väldigt nyttig. Den var nyttig att använda faktiskt, och den används i allt större utsträckning runt om i landet att få dit kompetenta människor för att se på utredningar.
Okej. Kan du berätta då lite hur du har arbetat i det här aktuella ärendet med Da Costa och vad du gjorde och när du kom in och sådär?
Ja, det började när jag fick uppgiften om att Tetern var misstänkt för det här brottet. Det kom väldigt chockartat för mig, och vid en väldigt konstig tidpunkt också. Tetern hade vi kallat en natt till ett mord nere i city, en prostituerad som mördats i en av tunnlarna där. Och Tetern hade kommit dit, och senare så gjorde han också undersökningen på kroppen, och vi hade en del kontakter. Och när jag fick reda på det var precis när jag skulle gå ner i tingsrätten för att höras om den kriminaltekniska undersökningen. Och ner i tingsrätten så träffade jag Tetern, och jag hade hört det totalt orimliga. Han stod framför mig, och jag hade just fått reda på att han var misstänkt för detta. Och det var totalt chockartat för mig. Jag kände ju Tetern sen tidigare som en alldeles utomordentlig rättsläkare. Väldigt duktig, och vi hade arbetat ihop väldigt nära ihop i samband med en utredning med Johan Reis och Tetern. Och vi var några poliser. Så att, där fanns han då. Och han var uppenbart irriterad också, Tetern då. För att han hade inte fått någon information, som han sa, ifrån polisen om detta aktuella mord. Och jag drog inte slutsatsen som var självklar, att man hade undanhållit honom på något sätt information, så jag kunde tänka mig. Så jag var lite irriterad tillbaks faktiskt.
Kände du Reis också?
Ja, mycket väl. Vi är faktiskt umgåtts, och även familjevis. Så att jag kände honom. Och så att Så att så blev det. Och när det, för mig var det fortfarande totalt orimligt detta, denna misstanke. Men jag gjorde så som en del gör. Att jag stoppade huvudet i sanden och undvek att få reda på särskilt mycket om det här. Utan jag hade mycket annat att göra och arbetade med det. Sen blev det ju lite lugnare ett tag. Det var vi samband med mordet på Olof Palme då. Och sen togs ju den här utredningen upp och då blev jag tillfrågad om jag ville ta ett lite samlat ansvar för en del av den kriminaltekniska utredningen. Det var så att brottsplatsundersökningen hade gjorts i Solna. Och den själva utredningen låg i Stockholm. Och jag skulle på något sätt försöka hålla ihop det där och titta på det här. Och jag blev övertalad och sa ja till det. Jag tänkte då faktiskt att jag skulle... Jag tyckte själv att jag var ganska duktig på att analysera och arbeta med den här typen av ärenden. Jag är ju van vid det. Jag trodde att om det nu så var att den här misstanken var riktig, så på något sätt borde man hitta det också. Så resonerar jag. Och jag satte mig verkligen in i det här för att i materialet hitta sånt som pekade på det att detta var riktigt. För det kändes så väsentligt. Ja, det är självklart väsentligt på alla, även personligen för mig. Och jag granskade materialet. Jag var ute på... Jag var hemma hos Thomas Hagen och gjorde en jag och gjorde var i Borås och gjorde också husrannsakan i ett begränsat utrymme där han bodde där och sedan på den läkarcentral där han arbetade. Jag var till och med ute. Det var också då jag kände att det här var väldigt väldigt konstigt. Jag var ute på en ö i Stockholms skärgård som är alldeles precis närheten där jag och min hustru själva har ett sommarställe. Och där skulle vi gräva i marken på den här skärgårdsön i det lilla jordlager som fanns för att söka efter Da Costas huvud. Det är inte uppgift. Vi var där och förstörde väl lite av. Sen tittar jag på och det som finns, så när man ser det här, ser själva fynden, så är ju det på det sättet att sopsäckarna är ju det som kan vara väldigt viktigt. En stor brist i det här är ju faktiskt att det finns inga måttuppgifter eller viktuppgifter på sopsäckarnas vikt. Och det tycker jag är en... vet inte vem som... Det är rimligt om poliser... Det finns ju poliser där vid obduktionen, men det ska ju finnas, för att det berättar ju om hur mycket en person eller personer kan tänkas bära. Om man har haft ungefär samma vikt på alla fyra, så är det ju ett kontrollerat beteende hos den som har gjort det. Och att det kan ju tänkas att om det är ganska lite, låg vikt i varje, så kan det tänkas att det kan hanteras av en person som bär det från en bil eller något sånt. Så det fanns inte. Vidare så borde finnas i vilken ordning sakerna ligger i säckarna, om det går nu att utröna. Det berättar ju också om möjligen beteendet vid själva styckningsbearbetningen eller när man tar och sönderdelar kroppen. Och anledningen att jag känner och vet mycket om det här med styckningar, ett ganska bisarrt ämne, det är att jag tillsammans med Johan Reis efter det här så hade Johan Reis ganska mycket material från styckningar från hela landet. Och Johan Reis var med och vi tillsammans gick igenom de här för att göra en slags bedömningar av de här styckningarna för att få en ökad kunskap när sånt händer. För det går att få ut ganska mycket av det. Det var runt 20-tal styckningar. Och jag har en sån förteckning med mig över de styckningar som vi bearbetade. Men det var en sak och det som var ganska kan vara rätt väsentlig som jag tänkte på. Det var att i fyndet vid Kallbergsbron eller där vid Essingeleden så var det enkla säckar. Det var två stycken enkla säckar. Och de var, båda två var ju hopknutna med en sån här överhandsknop som det beskrivs. Alltså man knöt i själva plasten. Bredvid de där säckarna så låg en handduk. Och den låg ganska prydligt där uppenbart. Och den där handduken var jag väldigt betänksam över. Tänkte, kan den höra till? Men jag frågade undersökarna som hade varit där. De var helt övertygade om att handduken hade ett samband med själva händelsen. Och den låg på vägen fram på något sätt där de här säckarna hade placerats. Men det berättar också en annan sak förmodligen. Och det är det att det har gått hål på de här säckarna, sannolikt. Så att handduken kan ju ha använts för att göra rent i en bil. Eller att göra rent händerna på den som har burit ut dem. Och det är väl det sannolika användningsområdet för den här handduken. Vid nästa fynd av säckar så är det dubbla säckar. Och det innebär ju det förmodligen att den som har gjort det här har lärt sig i den första transporten att säckarna går sönder. Man kan väl tänka sig det i en analys och därför använt dubbla säckar. Och jag kan väl säga som så att jag har sett på mina anteckningar från den här tiden, det är väldigt på ett anteckningsblock. Och ganska uppenbart funderar jag på i andra riktningar än på att det ska vara de här lekarna som har gjort det. Och mina funderingar var då att de låg ju så väl placerade på det här sättet så det kändes ungefär som att det var någon som bodde inne i själva staden och som sen har transporterat ut därifrån. Och det är typiskt också att det här är ett fenomen som sker i tät bebyggelse i städer där det är problem att få bort kroppar. Då kanske någon tvingas att göra på det här sättet om den har en slags ork till det och möjligen kunskap. Så gick mina tankar faktiskt. Men när jag idag sa så här att kan jag titta på det här, det pekar ju inte riktigt på det här som ni tycker. Jag menar, det är ju rimligt att människor som inte, det normala är nämligen, normala är väldigt ofta att människor som gör sånt här är missbrukare. De är i samband med den här typen av som man kan kalla för, det kallas för, som jag tror faktiskt att det är en defensiv styckning. Inte en sån här aggressiv styckning som, det här är ju någonting man kan diskutera. Men jag tror att man kan väl säga på det sättet om de här säckarna och ja just det. Sen när jag sa så här att det här var annorlunda, då fick jag som argument, jag vill inte säga att det var hela, men man sa så här till mig, jaha, den här Tetherm, han är så listig och han driver med oss. Det var sådana egendomliga uttryck som det var kanske någon enstaka som man sa på det sättet. Att man la ut villospår. Och därför att man la ut villospår så blev det, så kunde det göras och se ut på det här sättet. Så att det var någonting som fanns där. Det var en, min tanke är ju att i och med möjligen med den här gärningsmannaprofilgruppen, att man kan använda människor utifrån, så ska en sån här sak aldrig mer kunna hända i det här landet. Jag känner mig själv, beklagar själv att jag överhuvudtaget, att jag på något sätt har varit med i det här faktiskt.
Vad menar du då?
Ja, att jag har varit en del av ett system som har kunnat göra så att det går på det här sättet faktiskt.
Fann ni några tekniska spår överhuvudtaget?
Nej, jag har inget, jag minns ingenting. Det fanns ingenting, utan vi sökte, ja, men det är ju på det sättet att om en människa, det hittar vi nästan alltid. När människor begår brott, låt oss säga, där man har en slags fantasi om brottet som man säger sig att det här är, så ska man hitta motsvarande hemma hos de människorna. Det finns nästan alltid. Det ligger någonstans. Jag menar, det här är fantasier som finns. Nu finns det ju, på den tiden fanns det väl i tidningar och på fotografier. Nu för tiden finns det i datorerna hos folk. Men sånt där fanns ju inte, vad jag, inte där jag var hos, utan det var, fanns ingenting, fanns inte en tillstymmelse till en porrbild som man kan tänka sig, som är väl inte så där förskräckligt ovanligt. Ingenting sånt.
Och vad brukar man göra då när man inte hittar någon teknisk bevisning alls?
Ja, man blir ju inte glad, men jag vet inte, man meddelar ju det till utredningen. Och det är vad vi gjorde.
Men tog de till sig det då?
Ja, förhoppningsvis tog de till det, men det fanns ju, jag satte mig inte in i den övriga utredningen som gällde andra saker i det här. Men de fick ju information. Jag vet inte i vilken utsträckning de gjorde eller studerade eller tog i beaktade det. Det är klart att det är ju så att när en människa är misstänkt för något, så är det alltid, nästan alltid så att det är en process som pågår, så att när man ligger rätt i misstanken så hittar man alltid saker. Det är en del. Men här gjorde vi inte det. Och det var väldigt beklagligt. Alltså det var beklagligt och beklagligt. Men,
ja. Du var inne lite på eventuellt gärningsmanna och gärningsmannaprofiler det här.
Mm.
Kan du utveckla? Vad tycker du den delen?
Ja, det är ju så att i den här styckningen, i det här som kroppen har delat, så är det ju ett bröst som är borta, jag vet. Och ett bröst är bortskuret. Och sen är det väl, det är någon del underlivet inte har hittats. Och då kan man ju fundera på vad kan det vara anledningen till det. Nu är det på det sättet att det är väldigt enkelt att säga så, att då är det en typ av där styckningen är en del av brottet. Alltså där styckningen är en del för gärningsmannens ingår viljan att först mörda och sedan stycka. Och det är en sammantagen del. Men sen finns det ett antal defensiva styckningar där människor har tagit isär kroppen för att överhuvudtaget få ut den. Där man också gjort såna här saker. Det finns ett ärende från, jag tittade på det nu, från 1952 i Bagarmossen. En en man som hade en man som styckade en man i en lägenhet. Och där, och det var en sån här transportstyckning definitivt, men där hade han skurit av penis och lagt i en byxficka. Så alltså, det är svårt att människor som gör sånt här är ju så oändligt annorlunda än, och det är svårt att sätta in våra värderingar i hur de här människorna fungerar och tänker. Men jag tycker att det här väl kan vara för att bara att få bort det här på något ställe. Och då är det ju, om man tänker sig, vad kan det vara för människor? Ja, ofta har de människorna en slags, många har en slags vana att stycka kroppar, vara jägare, eller finns jägare, styckmästare finns det nog. Det finns också en läkare i Göteborg som också har gjort sig skyldig till den typen av styckning. Så det är människor som möjligen kan tänkas hantera, göra någonting sånt här otäckt. Det är ett svår process att försöka komma fram till hur en sån här människa ser ut. Ofta är det ju så att de är alkoholiserade. Alkoholiserade, missbrukare, alkoholiserade. Det är rimligt att de har ett någorlunda socialt nätverk, annars så skulle de kanske inte göra det här. Att det ändå finns kvar någonting. Att de kanske har en egen bostad. Det är sådana där saker.
Det har jag ingen ytterligare fråga.
Frågor från motsidan?
Nej, tack.
Nej. Ni har inte ångrat er?
Nej.